Hej på er, här är Smältpunkt, programmet där vi sysslar med konsumtion, miljö och hållbar utveckling. Allt det här ryms i frågan om vad vi ska tanka våra bilar med i framtiden. Etanol kan vara en möjlighet, men då måste man väl köpa en ny bil, eller måste man det? Vår reporter har testat att tanka etanol i sin vanliga bensinbil. Koldioxidutsläppen beräknades ha minskat med 15%. Men om det här är någon vidare bra idé råder det delade meningar om.
No, alltså, jag skulle nog inte rekommendera det för stora allmänheten.
Törstiga elefanter ska det också handla om i programmet idag. Den värsta torkan på 100 år är det i sydvästra Kina som bäst. Och det leder inte bara till törstande människor och skördar som torkar bort, utan också till elefantbekymmer.
Här i mina odlingar så fann de i alla fall någonting att äta. Titta vad de har trampat ner.
Veckans tanke blir det som alltid i Smältpunkt.
Jag har faktiskt inte ännu stött på en enda människa som sagt sig ha för hög lön, för stor förmögenhet, för mycket pension eller för högt studiestöd. Alla vill ha mera.
Ole Norrback står för veckans tanke idag. Dags att köra igång programmet i ert sällskap. Jag som heter Louise Bergman. Välkomna! I ett års tid hade sålts etanolbensin E85 på några bensinstationer främst i huvudstadsregionen. Etanolen påstås ha klimatfördelar och på sikt ska den åtminstone delvis ersätta bensinen som bränsle. Etanolbensinen är egentligen avsedd för de så kallade flexifuel-bilarna som kan köras på både bensin och etanol. Men hur skulle det gå om vi började tanka etanol i våra vanliga bensinbilar? Det har vår reporter Peter Petrelius testat.
Det är nu länge som vi åker till bensinpumpen för att matta bränsle i våra bilar. Och det tar lång tid innan det på allvar våras för bilar som går på elektricitet eller vätgas. Ändå siktar man i Finland på att minska det fossila koldioxidutsläppet från trafiken. Och år 2020 ska våra trafikbränslen till 20% bestå av förnybar energi. På Statens tekniska forskningscentral, VTT, lyfter man fram etanolen som ett framtida bränsle. Jag åker dit för att prata med Nils-Olof Nylund, som har trafikbränslen som forskningsområde.
Det bränsle som säljs under namnet Refuel 85, den är gjord av, eller råvaran är avfall. Alltså den är liksom grön på alla sätt. Jag menar, man tar tillvara avfall som annars skulle gå ut på soptippen eller något annat och gör bränsle av det. I Sverige liksom gick man in för en sån här politik att stöda etanol som drivmedel och stöda flexfuelbilar. Och som en följd av det här så har man då långt över 100 000 FF-bilar i Sverige och nära 2 000 stationer som tillhandahåller det här E85-bränsle där. Men det slog nog faktiskt lite över om man tittar vad det skrivs om etanoldrivmedel i Sverige idag, så är det faktiskt ganska många kritiska röster där.
De kritiska rösterna hävdar att etanolproduktionen på sikt ökar på koldioxidutsläppen istället för att minska på dem. Odlingsmarkerna som börjar användas för etanolproduktion sägs minska på livsmedelsproduktionen. Och för att få nya odlingsmarker måste det röja skogar som tidigare upptagit stora mängder koldioxid. På den här punkten har den finländska etanolen ändå en fördel, säger Nylund.
Trots att ur koldioxidsynpunkt så är den här brasilianska sockerrörsetanolen ganska effektiv. Alltså de får höga skördar där och så vidare bortåt. Så är det liksom, det finns vissa problem ändå där med hur arbetskraften behandlas, etiska problem. Det att man driver bort småodlare och allt möjligt sånt här. Och den här debatten har vi inte haft i Finland, för här är det avfallsbaserade etanolen som man propagerar för. Socker är ju också en matvara i princip. Eller så kunde du på de arealerna odla några näringsväxter så att säga. Så du är ju liksom, brasilianska etanolen är inne i livsmedelskedjan. Vilket däremot den här inhemska avfallsbaserade etanolen inte. Och det är därför liksom det är ett starkt kort. Man ska då komma ihåg att liksom, volymerna som finns att tillgå så är ganska begränsade.
Hur mycket finns det potential för att ta tillvara på sådana här rester?
Den inhemska potentialen för etanol, och det är då också avfall som man samlar upp från hushållen och annat, så i storleksordningen 300 000 ton. Det går väl ungefär 2 miljoner ton bensin per år. Så vad heter det? 300 000 ton per år är 15% av bensinförbrukningen.
Så då finns det fortfarande ett ganska så stort underskott om man skulle vilja ha en mer storskalig användning av etanol som bränsle då?
Ja, då måste man börja titta liksom på skogsråvaror. Där finns ju potential.
Renu ingår det ungefär 5% etanol i 95-an som är den vanligaste bensinsorten. Nästa år kommer E10 som till 10% består av etanol och troligen försvinner 95-an småningom helt och hållet. Lite senare kan det också hända att det finns 20- och 30-procentiga etanolblandningar att välja mellan. En helt vanlig bensinbil går i princip att köra på en relativt hög inblandning av etanol i tanken. Det jag tidigare fyllde på i min bil var ingalunda ren 95, utan jag tankade också E85 och har ungefär en femtedel etanol i tanken. Bilen går precis lika bra som tidigare. Enda skillnaden är att avgaserna är lite fuktigare och kanske luktar lite sprit. Koldioxidutsläppen från min 90-tals Volkswagen borde vara ungefär 155 gram per kilometer, som är något under det genomsnittliga värdet för nya bensinbilar. Med större etanolandel kunde minskningen vara betydligt större, men Nylund är skeptisk till mitt experimenterande.
No, alltså, jag skulle nog inte rekommendera det för stora allmänheten. Att om du nu håller dig till ändå 20% etanol som en sån här måttlig halt, att det klarar de här reglersystemen i allmänhet av, där finns så mycket liksom extra kapacitet. Men det att vad inverkan av det här etanolen blir så, sen på din bränsletank och dina bränslerör och bränslefilter och alla packningar i ditt bränslesystem, så det är sig inte gå att tippa på vad som händer.
Det finns direktiv som säger att koldioxidutsläppen ska sjunka, och då är det då främst med tanke på de här nya bilgenerationer som tas i bruk från och med nu och framåt. Men andra sidan så finns det ju ännu väldigt mycket konventionella bilar kvar. Sannolikt är ju att en stor del av dem är ännu i bruk om en 15-20 år och fortsätter att släppa ut väldiga mängder av koldioxid. Skulle det inte vara vettigt att få ner utsläppen från de här bilarna då på något sätt och eventuellt med inblandning av etanol då?
Ja, men där är det här som man har kommit till, att 10% är en sån där, vad heter det nu, någon slags säker gräns. Över det ska du inte gå i bilar som är gjorda för bensin. Egentligen borde man inte sälja mer nya bensinbilar överhuvudtaget, utan de borde alla vara flexfuelbilar som kan köras på högre halter av etanol. Men du har rätt i det att de här gamla bilarna är ju ett problem förstås. Men när biltekniken går framåt och man beaktar de här materialfrågorna och annat, så i kommande bilmodeller kan man kanske köra på 30% etanol. Att inte har ju någon sagt att man absolut måste ha 85% etanol på alla ställen.
Jag slår en signal till Arjen Schmitz i Sverige. Han är vice ordförande för föreningen etanol.nu. Där tycker man att det är onödigt att vänta på kommande bilmodeller, eftersom det redan nu går att tanka E85 i de bilar vi har.
Det främsta argumentet är att man slipper göra stora investeringar. Man slipper skrota bilen och bygga en ny bil, vilket kräver en massa energi. Utan man kan ju behålla den bil som man har så länge den har livstid kvar, så att säga. Och ändå minska koldioxidutsläppen kraftigt. Annars skulle man behöva vänta tills det finns hela bilparken är utbytt. Och alla människor har inte heller råd med att köpa en ny bil som går på något annat än bensin, så att säga. Många är ju tvungna att köpa begagnade bilar, och då kan man ändå köra dem på ett miljövänligare sätt.
Enligt Schmitz finns det i Sverige åtminstone 35 000 bensinbilar som konverterats för att gå på E85. Sen finns det betydligt flera svenskar som blandtankar bensin och E85 utan att ha gjort någonting åt sina bilar. Och det lär fungera hur bra som helst.
Men det är allt ifrån riktigt gamla 2CV, alltså Citroën 2CV, om ni ser mer moderna bilar med insprutningssystem. Och gräsklipper och moped, så det är inte ens bara bilar, så att säga, utan det är många, många motorer vi har testat och jag själv också har erfarenhet av.
Hur har det funkat?
Det har funkat över förväntan, håller jag på att säga. För jag var ganska skeptisk själv till och med att det verkligen skulle funka och om det inte skulle uppstå problem på sikt. Att gummidetaljer och bensintanken skulle angripas, det håller jag inte med om. Tvärtom, alla material som tål etanol, de tål inte alls bensin alla gånger. Varken metall eller plast angrips av etanolen.
Det påstås att bensinbilar som körs på etanol inte uppfyller avgaskraven och därför inte heller går igenom besiktningen. Har du erfarenheter av det?
De går igenom besiktningen utan problem. Det gör de här i alla fall vid den vanliga proven. Till exempel kväveoxider utsläpp många gånger blir lägre i och med att förbränningstemperaturen med etanol blir lite lägre. Så bildas det mindre kväveoxider så man får mindre kväveoxidutsläpp. Men den stora utsläppsfördelen är givetvis att man får mindre fossilt koldioxid.
Om man kör på sockerrörsetanolen som säljs i Sverige borde koldioxidutsläppen minska med ungefär 80% om man jämför med att man skulle köra på bensin. Jag blandade av den finländska etanolen i tanken, men Schmitz räknar ändå snabbt ut hur mycket mina utsläpp minskat.
16% minskning av koldioxidutsläpp om du har 20% etanol i bensinen. Men jag skulle tro att din bil lätt klarar 50% etanol utan att protestera. Egentligen är det bara att testa sig fram och öka successivt. När du når gränsen till att bilen inte längre accepterar, så att säga, kan adaptera sig till etanolmängden, så kommer ju katalysatorlampan tändas då och då. Det finns bilar som accepterar till slut helt E85 utan att göra någonting, adaptera sig helt till E85. Men de allra flesta bilar som där ligger gränsen ungefär vid 75% eller någonting sådär, så börjar den klaga.
I Sverige går det också att köpa boxar som man kopplar in i bilens styrsystem. Det gör att man kan köra på ren E85. Enligt Schmitz är det inte alls svårt att lägga i boxen.
Men det finns även de här elektroniska boxar som är helt färdigkopplat med kontakter som precis passar till en viss bilsort. Så då är det gäller att de är ju väldigt lätta att koppla in också.
Hur ser de svenska myndigheterna på det här med konvertering då? Vägverket till exempel, vad säger de?
Det finns mer en lag i Sverige som gör det möjligt för äldre bilar att konvertera och få det alltså registrerat. Då har de gjort så att de bilar som är lite nyare bilar som är från efter 93, de måste ha en konverteringssats som är godkänd för just den bilmotorn med avgasmätning och så vidare.
Så funkar det i Sverige, berättade Arjen Schmitz på föreningen etanol.nu. Vi hörde också Nils-Olof Nylund på Statens tekniska forskningsanstalt. Reporter Peter Petrelius. Förra veckan hade vi ett reportage från gränsstaden Gualeguaychú i Argentina, där Finland av många ses som en riktig miljöbov. Orsaken är den pappersmassafabrik som Botnia lät bygga i grannstaden Fray Bentos i Uruguay.
Här står bilar uppradade och tjocka järnkedjor hänger över vägen. Avspärrningen bevakas av ett tiotal arga Gualeguaychú-bor. Här har de stått i 3,5 år, natt och dag.
Sacar Botnia. Out Botnia.
Förutom demonstrationer som till exempel den här vägblockaden mellan de två städerna har staten Argentina också anmält sitt grannland till internationella Haagdomstolen. Förra veckan kom beslut från domstolen och man anser att Uruguay bröt mot gränsavtalet som finns mellan länderna. Men Uruguay har inte brutit mot miljöförpliktelserna i avtalet och därför avslår Haagdomstolen Argentinas krav på att Uruguay ska stänga fabriken. Haagdomstolens beslut har inte minskat på demonstrationerna. I söndags samlades enligt uppgift nästan 100 000 människor på den argentinska sidan för att protestera mot domstolens beslut och mot fabriken. Också på Uruguays sida samlades människor till demonstration i söndags. Ett slut på konflikten mellan gränsregionerna är vad man vill ha. Här i Finland är intresset för att kommentera Haagdomstolens beslut och själva konflikten minimalt. Något som händer på andra sidan jordklotet är inte högst upp på agendan då den isländska askan och kärnkraftsbeslut är vad som fyller nyheterna. Vi håller blicken riktad ut mot världen ännu en stund här i Smältpunkt. Sydvästra Kina har drabbats av den värsta torkan på 100 år. Det har inte regnat i regionen på 7 månader. Floder sinar, sjöar torkar upp, skogsbränder rasar och tiotals miljoner människor har drabbats. Vi ska bege oss till en av alla tusentals drabbade byar, till Ejang. Här har ytterligare en faktor gjort ont värre. Bönderna har fått stora delar av sin vinterskörd nedtrampade av elefanter i jakt på föda och vatten. Bonden Wu är bitter.
Ja, att det fanns elefanter i trakten, det visste vi, säger Wu Diong. De hade setts, men ingen visste hur många det kunde röra sig om. Regnskogen är för tät för det. Ofta så ser man bara några enstaka elefanter, men hör desto fler. De vandrar också mycket just nu, kors och tvärs över Sichuanbana. Och anledningen är att vi just nu har drabbats av den värsta torkan på 100 år. Och det driver naturligtvis ut elefanterna på jakt efter mat och vatten. Mycket av deras mat i regnskogen har helt enkelt torkat upp. Men här fortsätter han, i mina odlingar så fann de i alla fall någonting att äta. Titta vad de har trampat ner. Avtryck av elefantfötter och spillning överallt. Och diken har de trampat sönder också. Hur mycket uppskattar du att de har förstört då?
Min tidigare tjänsten såg man ju på tidigare som
själv såg jag 5-6 elefanter, både stora och små. De trampar ner min sockerrörsodling och samma sak med mina grönsaker. Jag försökte att skrämma bort dem genom att tända eldar på vägen här intill och du kan se resten efter brasorna där borta. Men nu är jag rädd för att när elefanterna har lärt sig var mat finns så är risken stor att de kommer tillbaks efter mer. Och jag vet inte hur jag ska skydda mig. De här skadorna lär jag inte få någon ersättning för. De kommer att anses för små. Vad gör man? Med i byn där elefanterna slog till var också Tobias Jakobsson som till vardags arbetar som lärare vid institutionen för biologisk grundutbildning vid Uppsala universitet. Nu har vi lämnat byn och slagit oss ner här vid en bäck. Hur många elefanter finns det i Sichuanbana?
Ja, här i området så räknar man med att det finns ungefär 250 stycken individer.
Är det här djur som är stationära eller rör de sig?
Nej, de rör sig över ganska så stora områden. Och det är ju det som är ett problem här nere i Sichuanbana. För att i och med att de ursprungliga habitaten blir mindre och mindre begränsas av att man utökar framförallt då grödor som man säljer, så innebär det att de naturliga habitaten blir allt mindre och det blir svårare för elefanterna att röra sig över de områden som de...
Vad vidtar kinesiska naturvårdsmyndigheter för åtgärder då?
Vad man planerar här nere just nu och ligger i inledningsstadiet med att genomföra just nu är att etablera korridorer mellan de olika delarna av reservatet här nere. Reservatet är uppdelat på 4 eller 5 beroende lite grann på hur man räknar olika delar. Och vad man försöker göra då är att förbinda de olika delarna med vad man kallar för korridorer. Som alltså är allt mellan minst 1 kilometer breda, men de kan vara betydligt bredare än så. Där man då försöker att se till att det finns naturlig vegetation och möjlighet för dem att passera mellan de här olika områdena då.
Bönderna uppmanas också odla grödor som elefanter ogillar, till exempel bönor. Medan föda som elefanter tycker om, till exempel elefantgräs, ska planteras i de korridorer som öppnas mellan de olika reservaten. Kinesiska myndigheter har också börjat experimentera med att skydda odlingar av sockerrör och bananer med 8 kilometer långa elstängsel som drivs av solceller, berättar professor O, en av Kinas ledande elefantforskare. Han arbetar vid Yunnan-universitetet i 5-miljonersstaden Kunming. Jag har forskat kring dessa frågor sedan 1991 och sedan dess har jag kunnat konstatera att 105 människor skadats och 35 dödats i samband med elefantattacker. Så om jag skulle möta en elefant, ja då skulle jag vända mig om och springa, tillägger han med ett skratt. Tjuvjakt då, frågar jag. Jo, visst förekommer det, svarar professor O, trots att de som ägnar sig åt det vet att de riskerar dödsstraff. Jag har dokumenterat att från och med 1992 så har 93 elefanter dödats i samband med tjuvjakt. Byborna gör helt enkelt sina egna vapen och sen ger de sig ut tillsammans, 10-20 personer. För att kunna döda en elefant så krävs att alla samtidigt avlossar sina bössor mot samma område på elefantens kropp, fortsätter professor O. Kinesiska myndigheter har gjort razzier i byarna och över 7000 hemmagjorda bössor har beslagtagits hittills. Men vi vet att elefanter fortfarande dödas, fast nu med elektricitet, säger han. Så det är mot den här bakgrunden som myndigheterna överväger att flytta all befolkning ut ur reservaten. Men vilken framtid går de byborna till mötes då, frågar jag. Ja, vi hoppas de ska kunna arbeta som naturguider i blivande elefantparker, slutar professor Wu vid Yunnan-universitetet i Kunming.
Det är att om människan och sjön alltid är på den här platsen, om Kina inte vill ha dagsjön, vill dagsjön människan måste lämna den här platsen.
Jag lämnar professor Wu och beger mig till en redan existerande elefantpark i Mengyang, ett 50-tal mil söder om Kunming. Vid parkeringsplatsen står tiotals turistbussar och inne på området finns en stor utställningshall som berättar om den asiatiska elefantens liv och levande, dess evolutionära historia och nuvarande problematik. Längs stensatta stigar in i djungeln så leds sedan stora grupper av kineser av lokala guider från minoritetsfolket Bai. Men inga elefanter syns till. Det är turisterna som driver bort dem. Inte kommer de hit dagtid, inte, utan vill du se dem får du komma tillbaka ikväll, säger en luttrad guide. Då är det ju tyst och de kan dricka vatten i fred, för törstiga är de. Torkan här i södra Yunnan är ett stort bekymmer. Det märker jag då jag beger mig till byn Backa, någon mil norr om staden Menglun, några mil från gränsen till Laos. Där i en dalgång på båda sidor omgiven av regnskog möter jag bonden Ba Enpi som arbetar på sin teodling. Det har inte regnat sedan augusti, säger han. Normalt ska det regna fram till oktober. Dessutom så har vi de senaste 7 månaderna haft 2 grader varmare än normalt. Han tystnar och fortsätter plocka tebuskarnas allra översta och allra minsta blad. De läggs i en tygkasse han bär över axeln. Sen får busken skjuta nya skott, det tar 3 veckor. Sen plockas även de bladen. Men vi kanske kan få mer betalt för det te vi odlar, säger han. 80% av de områden som odlar te har drabbats av torkan. Och för en del tesorter har priset stigit 4 gånger. Så det är inte bara elefanter som har det svårt, säger han ironiskt. När jag anländer till byn Backa, där Bai bor, blir jag utskälld av små vakthundar. Längs bygatan och i gränderna mellan trähusen går grisar omkring och i avfallet rotar hönor och kycklingar. Efter att ha gått omkring ett tag så upptäcker jag att i byn lever nästan enbart äldre personer, kvinnor och småbarn. Och anledningen, får jag veta, är att de flesta männen lämnat byn i jakt efter arbete och inkomst. För kvinnorna som blir kvar är det tungt. De förväntas inte bara sköta hem barn och åldringar utan även jordbruk. Men det är inte bara byn Backa med sina 240 invånare som drabbats av den värsta torkan i sydvästra Kina på 100 år. Kinesiska myndigheter uppger att bara i Yunnan-provinsen berörs 24 miljoner människor av torkan och att 18 miljoner av dessa har problem att få tag i dricksvatten. Den statskontrollerade kinesiska televisionen uppger att för närvarande uppgår det totala antalet av torkan drabbade i sydvästra Kina till 61 miljoner människor och ett tiotal miljoner boskapsdjur.
The prolonged drought in China's southwest is making life hard for people living there. The drought has affected more than 60 million people and 10 million head of livestock, nearly 5 million hectares of crops.
Vattnet har försvunnit i grundare sjöar och mindre bifloder och försöken att med hjälp av kemikalier framkalla konstgjorda regn har slagit fel. Skolor har stängts, sjukhus ransonerar vatten åt patienter, antalet skogsbränder har tredubblats. Och när Kinas premiärminister Wen Jiabao besökte några av de värst drabbade områdena i Yunnan så uttryckte han sin oro för att torkan även skulle slå mot årets veteskörd. Är årets extrema torka i sydvästra Kina ett uttryck för klimatförändring? Eller ska den ses som bara ytterligare ännu ett extremt torrt år som bara ska läggas till alla andra extrema år av torka? För Kinas mångtusenåriga jordbrukshistoria består till största delen av en oupphörlig kamp mot torka och översvämningar. Professor Shu arbetar vid Yunnans universitet och undervisar i klimatförändring. Vet ni tillräckligt för att kunna fastslå att årets torka är uttryck för den? Eller är de tidsserier ni arbetar med ännu för korta och era kunskaper otillräckliga? Nej, svarar professor Zhu. Klimatförändring är ett faktum.
Det är viktigt att vi gör någonting för att komma åt problemen med klimatförändringen, säger professor Zhu vid Yunnans universitet. Staffan Forsell var reporter i Kina. Han har varit riksdagsman, partiordförande och han har varit ambassadör. Nu är han bland annat ordförande för Svenska pensionärsförbundet. Idag är det minister Ole Norrback som står för veckans tanke.
Vår energidebatt är ovanligt energikrävande. Kunde alla ord i den förvandlas till el behöver vi knappast nya kraftverk. Visserligen säger experterna att energin är oförstörbar, men just i omvandlingen ligger svårigheterna. Så kan till exempel ord ännu inte omvandlas till el, hur laddade uttalandena än är och hur mycket gnistor det än slår i debatten. Att spara energi har varit ett mycket viktigt mål under alla de många år energidebatten har pågått. Nästan ingen tycks leva upp till målsättningen eftersom förbrukningen stigit stadigt. Den fortsätter att stiga globalt i minst samma takt som välfärden ökar i de fattigare länderna. De verbala energibesparingarna har varit oändligt mycket större än de faktiska. Att leva som man lär är ofta mycket svårare än vad vi vill medge. I energiproduktionen har vi inga riktigt bra alternativ. Solen ger oss minst energi när det är som kallast och vi behöver energin som allra mest. Ännu har vi inte fått vinden att öka i takt med att energiförbrukningen stiger och vindmöllorna sägs förfula landskapet. Det går mycket energi åt, bland annat i form av arbete och transporter, innan bioenergin ger värme och el. Till och med kossorna förstör vårt klimat med sina bioenergiska luftbesvär, sägs det, och ökad användning av biobränslen förstör regnskogarna. Mera vattenkraft förstör vacker natur och livet i vattendragen. De globala reserverna av kol, olja och gas borde användas mycket mer långsiktigt och förnuftigt än vad vi nu gör när vi bränner upp dem under vår och kanske nästa generations livstid. Om kärnkraften som ett strålande alternativ finns det minst två starkt motsatta uppfattningar. Där sitter vi sen vid våra datorer och surfar, mejlar och bloggar och förbrukar el. Förr nöjde vi oss med den biologiskt producerade energin vi fick av potatis, rågbröd eller mjölk när vi använde pennan och postiljonen skötte transporten. Nu skaffar vi oss större bostäder, fritidshus, mera hemelektronik, reser mera och vi konsumerar mera varor som kräver allt mera energi i framställningen. Kort sagt, nästan ingen lever som vi nästan alla lär. All ny produktion av energi stöter på starkt motstånd. Nya former av energianvändning har nästan inga motståndare. Här tycks dubbelmoralen uppfattas som en förädlad form av moral. Om jag hade terroristiska böjelser, vilket jag inte har, så skulle jag först klippa av strömmen till den växande skara som producerar hatinlägg på nätet. Då kunde vi spara både el och användning av negativ mänsklig energi. En klar miljöförbättring. Det är inte så att illasinnade ingenjörer eller makthavare vill pracka på oss energi som vi inte vill ha och som produceras på alla de miljöförstörande sätt vi ogillar. Problemet är att nästan alla konsumerar mera, men väldigt många vill producera mindre. Den ekvationen går helt enkelt inte ihop. Våra attityder och vårt beteende styr energianvändningen. Höjd materiell välfärd är målet för nästan alla. Jag har faktiskt inte ännu stött på en enda människa som sagt sig ha för hög lön, för stor förmögenhet, för mycket pension eller för högt studiestöd. Alla vill ha mera. Alla vill vi höja den materiella välfärden också i de fattiga länderna med kännbart ökad energianvändning som följd. Vi är så materialistiskt inriktade att historikerna förmodligen kommer att kalla vår tid för materialismens. Mera välfärd kräver mer arbete och mera energi. Så länge mera materiell välfärd är mänsklighetens mål kommer energiförbrukningen att öka och därmed också produktionen. Då kommer också alla de impopulära produktionsformerna att öka ytterligare, både de mera strålande och de mindre strålande. Kanske ändå inte så i all evighet. Experterna säger ju att energin är oförstörbar. Det låter nästan för bra för att vara sant, men om de har rätt, vilket vi kan hoppas och helst lita på, så gäller det att hitta ny teknik för återutvinningen. Vi får bara hoppas att de gör det snart. Då kan vi förhoppningsvis också minska energianvändningen i energidebatten och istället använda den friställda mänskliga energin på att till exempel skapa en bättre vardagsmiljö med mera förståelse och respekt för varandra. Se där, en verklig miljöförbättring.
Och det förslaget till en miljöförbättring kom Ole Norrback med. Och som ni kanske vet vid det här laget är det fritt fram att kommentera det han sa på svenska.yle.fi/klimat. Så här lät Smältpunkt den här gången. Nästa vecka låter det på ett helt annat sätt, eller hur, Mona Sandell?
Ja, nästa vecka handlar Smältpunkt bland annat om återvinning. Det finns faktiskt många företag som återvinner och rustar upp gamla mobiltelefoner för lite olika ändamål, men det ska vi krafsa i och studera lite närmare nästa vecka.
Och så ska det handla om skor.
Och då får vi träffa en skomakare och vi bland annat frågar vi honom om dyra skor alltid är bättre än billiga.
Veckans tanke blir det nästa vecka också och den har en nordisk touch, eller hur?
Ja, det blir Patrik Edman som är rådgivare vid Nordiska ministerrådet i Köpenhamn. Och Patrik har tänkt på bortglömda miljöproblem som till exempel det här med kvicksilver.
Sånt och en hel del annat blir det i Smältpunkt nästa vecka. Jag hoppas att du lyssnar också då. Jag är Louise Bergman. Tack för idag. Slut för idag. Thank you.